I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här och välkommen till Holmgren möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. I ungefär 20 år har jag arbetat som sportkommentator, reporter, programledare och träffat många goa människor, hört många goa historier. Och det får du också chansen att göra genom Holmgren möter. Denna vecka, Lasse Granqvist, regerande stora journalistpriset vinnaren. Samtalet blev så trevligt att jag glömde bort att gratulera dig, Lasse. Grattis, Lasse. Väl värt och kul för svensk sportjournalistik i stort. Innan vi lyssnar till Lasses härliga snack, varma snack, så vill jag säga att du kan komma i kontakt med mig genom Twitter, Niklas_Holmgren, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter, om du har synpunkter eller tips på gäster eller något annat. Nu har det blivit dags för Lasse Granqvist. Håll till godo. Hej hej. Lars Ivar Lasse Granqvist, född den 25 oktober 1967 i Solna. Välkommen tillbaka, välkommen hem.
Ja, det får jag säga, det är det verkligen. Och till en plats som lyssnaren ska veta är något av det mest magiska jag sett i Solna, tror jag. Och då har jag ändå 45 år av Solna erfarenhet bakom mig, ska man.
Ja, var det för att jag flyttade hit som du lämnade?
Jag hade, alltså, de här så kallade powerwalks var ju i det gamla tvätteriet som låg här innan de byggde den här fastigheten som du nu bland flera bor i. Så då gick ju promenadsträckan precis här bakom med den här stora villan där ägaren, då kan jag tänka mig, bodde en gång med pool och annat, så man har ju sett det där. Men det som har hänt här har faktiskt hänt efter att jag har stuckit, och jag kan säga att det blir lite bättre.
Tröttnar du på betongen, trafiken i Solna? Varför gav du av 40? För du är ju lite grann av en, ja, Solna. Det är ju inte bara liten, stor Solna-profil.
Ja, alltså mina kompisar här fattar ju fortfarande inte vad som har hänt, tror jag. Och jag undrar om min gamle far, han gick bort 2011, jag undrar vad han hade sagt. Han född i Hagalund, en riktig Hagalundare, född 1923. Han döptes i Hagalunds kyrka, och det gjorde jag också, så det menar jag kom till världen. Men jag tröttnade på... Alltså det är typ delat det här. Den ena biten är att jag tröttnade på det rent allmänna byggandet i Solna. Och tvärbanan är säkert bra, och Friends Arena är bra, och... köpcentret är bla, bla bla bla, men det är stopp och det är kö, och det kommer hela tiden någonting nytt, och så är det ett EU-projekt som bygger om Karolinska, och det ska pågå i 8 år och allt vad det är. Så att jag tröttnade på att inte kunna röra mig i min egen kommun, så att säga, min egen stad i någon mening. Det är den ena delen, och den andra är lite mer djupsinnig faktiskt ur det perspektivet att sånt jobb som du och jag har är ofta rätt krävande. Det är sena kvällar, det är helger, det är inte ovanligt att det blir en pepparbiff efter 10 på kvällen eller vad det nu är för någonting. Och det är klart att det bygger på en livsstil som inte är så bra i alla perspektiv. Och jag hade ett par kompisar jämnåriga som fick problem med hjärtat, med stressrelaterade åkommor eller vad jag ska säga. Och jag är själv överviktig och kände kanske att ta ett ordentligt steg till att lugna ner livet lite grann och försöka spärra ett par dagar på riktigt. Så att jag flyttade ut till Gustavsberg då, som ju alltså är öster om Stockholm då, och efter Gustavsberg kommer ju till slut faktiskt bara Finland. Kommer inget annat. Ute vid Värmdö då, och bor där i en bostadsrätt nu. Så att lite omvälvande faktiskt, ska jag säga.
Känner du, eller kan du känna ibland att det blir, för jag, det kan jag göra när det är mycket, man får vara och flyger överallt och vad vaknar, vilken stad är jag nu i, eller ja, allt det här. Känner du tendenser att fasiken, jag får vara försiktig här så att jag inte går in i den där så kallade berömda väggen?
Lite grann är det ju, alltså, nu vet inte jag exakt vad tendensen är till att göra det. Och vi får ju så mycket tillbaka på vårt jobb. Alltså vår vardag är ju att vara... Jag var igår i Globen och såg Djurgården-Leksand. Det var 13 117 personer och en stämning som är sån där som man vill komma ihåg. Mm. Och jag menar, om du åker till England och kommenterar en match, du sitter på Stamford Bridge eller Emirates eller vad det nu är, eller vad vi ska ta för exempel. Alltså det, du får ju sånt mycket energi, som man då säger, ett modord om något, va? Man får energi. Mm. Så det vill man ju inte mista på något sätt.
Det är lätt att lura sig själv också i den här energin.
Det kan vara det. Men jag tror att det är viktigt, min slutsats är att det är viktigt att de dagarna man inte är på arenan här eller inte gör, då ska man försöka vara lite noggrannare med och ta tillbaka lite tid och lite ledighet. Mm. Och det har jag varit jättedålig på under de här 27 åren jag har varit i branschen. Mm.
Ja, du har berättat att du har blivit hundmänniska på gamla dagar. Du motionerar hundar som ett led i den här nya livsstilen.
Ja, det är faktiskt så. Tom Åström, vår kollega, bor ju med hans fru Petra och de har två döttrar. 1 och 4 år, va? Och de bor ute i Gustavsberg de också. Då. De har ju 200, King Charles Spaniel, 2 små gickar. Jag är ju faktiskt hundrädd från början. Det verkar mycket mystiskt detta. Men jag blev jagad i mellanstadiet uppe i Ekensbergsskolan här i Solna av en vinterdag av en sån här labradorhund. Nej, inte labrador. Stor jäkla.
Chefer, nej.
Nej, ja, storleken var stor i alla fall. Men den var, ville leka, trodde du. Men den åt upp långfingerdelen av mina fingervantar, va? På vänster. Jag kände mig mycket attackerad och var livrädd för hundar efter det. Så att jag har absolut inte varit någon hundmänniska och velat ha någon relation till det. Men en av de här hundarna som ju inte skulle ha överlevt egentligen, en föddes med någon pälssjukdom och deformerad tass och ett enormt överbett, så att hon kan inte dricka ordentligt ens en gång. Vet. Hon får trycka vattnet i skålen åt kanten och ta emot det på returen när det studsar tillbaka. Mycket, mycket avancerad teknik, va? Men hon var tvungen att få medicin när hon var liten valp, och Tommy hade ingen som kunde ge den där. Det var så här varannan timme eller vad det var. Och han var tvungen att åka på läkarbesök eller vad det var. Och då hamnar den där hunden hos mig, en liten hund, och jag är ju rätt stor, var 2 meter och 105 kilo. Liten jycke. Liten. Men, och jag kommer ihåg hur hon hela tiden attackerade min näsa, alltså, och försökte få tag på den på något vis. Och det har hon fortsatt med, och det gör hon fortfarande. Men alltså, jag fick en relation då till den. Och så den andra jycken, har, de är ju syskon där, födda samtidigt, de här två. Så att det har blivit en, det är jätte. Jag klarar mig nästan inte utan de här dagarna nu och de här hundpromenaderna 3-4 gånger om dagen och ute på Värmdö landet. Superhäftigt.
Pappa från Solna, mamma också från Solna.
Det här är Stockholms tjej.
Ja.
Birialsgatan.
Så det är verkligen Stockholm.
Stockholms, ja.
Eller är det
centralt, centralt liksom. Men det touchar ju det. Mm. Och Kungsholmen, Kungsholmstrand bodde de på sen också. Då. Och de kom båda från skilsmässor, så jag har 2 halvsyskon på mammas sida. Och det visade sig när pappa gick bort först faktiskt, att för de officiellt träffades de egentligen 1966, året innan jag föddes. Mm. Men det visade sig att det varit en fringis där mellan dem ända sedan 50-talets slut faktiskt. Så det var en stor grej för släkten när detta avslöjades. Och det kom först när pappa dog faktiskt. Och han gick bort 2011.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Det ligger lite chefskänsla i familjen. Mamma var chef på Bankgirocentralen och skötte om en hel del av de betalningarna som den tiden av att det datoriserades allt mera. Pappa var försäljningschef i sand- och grusbranschen. Faktiskt sand- och grusaktiebolaget Jehander, som tror jag finns borta vid Hornsberg här med ett grustag. Min pappa kunde berätta historier om hur de gjorde affärer på den tiden och de kartellbildningarna som var, och hur han hittade en grusgrop någonstans, var det nu var, och gjorde upp med militären om att de använde det. Det här är ju preskriberat, det var ju decennier sedan, men hur militären ingick i ingenjörstrupperna och anlägga en grusväg som helt plötsligt mycket lämpligt var lämpad för just den här lastbilstransporten som skulle gå med deras grus då. Och då gjorde farsan upp den där affären med militära ledningen då på, som är berörd, som var berörd av detta då. Men det var ju decennier sedan, så det är väl glömt och begravet för det här. Men då på den tiden var det ju, representationskontorna var ganska svulstiga och det var ganska mycket sprit i samband med de här middagarna. Och det var sent och min pappas representationskonto var nog väldigt stort, så att han blev ju faktiskt tagen av det och blev en kombination av tablett och alkoholmissbrukare. Och hade det jobbigt, fick sparken från sitt företag tidigt 80-tal och fick kämpa. Men han torrlade sig under 2 år kan man säga också från tablettdelen. Slutade använda och var en ganska tragisk tid för familjen när han tog sig igenom det här och kom tillbaka. För han gjorde det. Och det högaktiga honom för nog alldeles enormt. När han gick bort den 16 januari 2011 så vi skulle upp och besöka honom på sjukhuset, jag och min mamma, och det var en söndag, jag skulle jobba. Och jag skulle hämta mamma just före 1:00, för besökstiden öppnade 13:00. Och jag var där 5:00. Rudviken ligger väldigt nära Karolinska, så att, och det var liksom, ta 10 minuter att åka dit, inklusive parkering, så det är ingen fara. Och då ser jag att det har hänt någonting redan när jag är på väg framåt vändplanen och mamma står och väntar. Och då är hon i rödgråten och säger att han har fått en hjärtattack. Har han fått en hjärtattack, säger jag. Kan det verkligen stämma? Vet, jag tvivlar lite på information. Så vi åker upp och tar reda på fakta vad det är för någonting. Vi kommer upp och mycket riktigt, han var förd från den avdelning han låg på. De skulle göra en benamputation av honom i underbenet. Och han var förd till thorax istället. Och vi kom dit. Och han var inte kontaktbar. Och då kom det in en läkare, mycket bra. Och sa till mig och min mamma att nej, vi har tagit beslutet då. Det var 3 läkare inblandade i det här beslutet. Och som säger nästa infarkt han kommer att få, så kommer vi inte göra några räddningsåtgärder. Utan då är det liksom över. Och då kommer han att somna. Och det var ett ganska... Jag vet inte vad man ska säga om att ta emot ett sånt besked. Du har ju själv en väldigt traumatisk upplevelse runt din pappa, men det blir, alltså, hjärnan fungerar inte riktigt. Jag tror att jag är rätt rationell så där, så att jag gick bara på fakta liksom och konstaterade att så var det då. Och då sa den här läkaren det att tänk på det bara när ni sitter här, att för han var ju medvetslös, men det är fullt troligt att han hör vad ni säger. Och vi satt på varsin sida om sängen, det var när han låg ensam på det här rummet på thorax. För övrigt samma rum som mina halvsyskons pappa låg i när han gick bort. Det är ju såna här, så det berättar de när de kom upp lite senare sen. Men i alla fall, och då var det en söndag det här. Och jag skulle jobba, jag skulle åka in och köra program på Kanal Plus som det hette på den tiden. Och vi kom att diskutera, jag och min mamma på varsin sida om sängen, ska jag åka in och jobba eller inte? Och mitt i det här samtalet som är liksom rätt resonerande och lugnt, så märker vi att pappa reagerar. Och han börjar helt plötsligt lägga sig i sand och han rosslar och han börjar liksom så här. Och jag tror att det var ett sätt för honom att säga, men Lasse, för fan, sköt ditt jobb. Du har en plikt och den ska du sköta, sitt inte här, jag går ingenstans. Ungefär så var känslan. Så jag åkte in och jobbade, alltså plikten framför allt, the show must go on och det här. Och jag sitter i sminket när telefonen ringer och min mamma som säger att det är slut nu. Och då tänker jag så här, okej, vad gör man nu då? Och jag säger, jag måste jobba, jag jobbar ju till 22, då är jag färdig. Fan, vi hade italienska ledare, jag kommer inte ihåg exakt. Men då går jag in i kontrollrummet och står Jens Fjällström och säger, Jens, kom med mig. Så går vi igenom, och du vet hur det ser ut där uppe. Man går igenom kontrollrummet, så går man så att säga, från den ordningsamma sidan in i varu, eller så att säga, lagerdelen egentligen. Ja, öppnar en stor dörr så kommer in där. Mm. Och då säger jag till Jens att du, jag skulle vilja slippa slutstudion idag. Jag måste åka, säger jag. Jaha, har det hänt något, säger han då. Ja, min pappa är död, säger jag. Och då klarar jag inte av, alltså då, exakt vid det tillfället, så bara släppte det. Och jag blev helt... Så jag föll ihop, eller i hans armar, liksom, i det ögonblicket. Och Jens sa, det är klart att du inte ska jobba. Åk dit. Var är han någonstans? Karolina, åk dit. Det är ganska nära, det tar ju bara en kvart, 20 minuter. Så att han förde ut mig bakvägen bara, tog bort mig från programmet bara. Så att det var ingen som, jag träffade ingen, och så helt plötsligt bara fann jag mig i bilen, så åkte jag dit. Men då... Nu kommer jag tillbaka till att knyta ihop den här långa utläggningen. Får jag överseende med den. Men Då när jag kommer upp och mina halvsyskon är på väg dit, min mamma är där. Då går jag in och de gör ju ordning väldigt fint. Och där ligger ju pappa död. De har lagt fram en bibel, de har tänt ett ljus och han ser väldigt fridsam ut. Men då gick jag in och stängde dörren där och satt med min döde pappa. Då. Jag tror på något sätt fortfarande att det kanske når fram det man säger då. Men då visar jag en väldigt stor tacksamhet för att han hade tagit sig ur den här jävla skiten han hamnade i på 80-talet. Och att han var starkt nog att göra det.
Mm. Därför, hade du missat det? Hade du pratat ut med pappa?
Nej. Och han var 87, så att jag hade haft mängder med tillfällen med det, men vi pratade aldrig om döden på det viset. Vi pratade aldrig om att vi skulle skiljas åt genom att han skulle gå bort. Utan vi pratade bara om dagsaktuella frågor. Det var det senaste matchen. Jättestor AIK, det var ju min pappa med att bilda bandysektion i AIK på 50-talet, Lennart Johansson och så vidare. Han såg ju så mycket idrott så det fanns ju inte, va? Hade sina synpunkter och åsikter om precis allt, va? Så det var det som vi pratade om. Så att det här, den här svåra delen av det som ju satte en sån otrolig tung stämpel på vår familj, den hade vi egentligen aldrig pratat om. Men det ögonblicket, den stunden när jag satt där inne, det var kanske bara 5-6 minuter. Det är för mig ett otroligt starkt minne av min pappa. Och jag vet inte om det är märkligt, för jag pratade ju faktiskt med en människa som var död. Men det kändes inte så. Det kändes som han fortfarande var närvarande. Mycket speciellt.
Mamma kvar i Solna?
Ja, det gör hon. Vid sviktande hälsa, hon har hjärtproblem. Sommaren var jättekämpig. När det inte finns någon luft att andas riktigt så får hon stora bekymmer. Hon kan gå kortare sträckor, måste sätta sig och vila och det här, liksom, när inte hjärtat och blodet funkar riktigt bra tillsammans. Men hon bor kvar i Solna. Fast hon är ju inte riktigt Solna-dam då, utan hon är ju faktiskt Stockholms tjej från början. Så pappa tyckte, pappa var noga med det när vi hade samtal med.
Ja, kärleken till idrotten, jag tänkte fråga var den kom ifrån, men det är ju ganska uppenbart då att det var farsan som styrde in dig på det här.
Morsan var helt, alltså hon är helt ointresserad av idrott, men hon ser ju när jag är med då, för hon tycker att hon vill se om jag ser pigg ut eller inte, så att säga. Det kollar hon på.
Men hon är helt, och slipsen sitter rakt i snett.
Ja, det är lite grann det där, men jag ser trött ut. Då kan hon ringa och säga, du såg trött ut, har det hänt någonting? Och sådär. Men hon är helt ointresserad av idrott. Och hon kan förstå att det verkar viktigt, för de är väldigt glada när de har gjort mål eller sådär. Ja. Eller publiken verkar upprörd eller något sånt där. Det kan hon hänga med på, men det är ungefär det.
Hur var det i plugget i skolan?
Idog. Rätt noggrann. I gymnasiet kallades ju jag och två stycken kompisar till mig för Jönssonligan. Vi gick nämligen när vi kom till gymnasiet, gick vi till skåpet på morgonen och tog alla skolböcker som var för förmiddagens lektioner i samma tempokasse. Vi hade tempokassar alla tre. Och så gick vi från lektionssal till lektionssal, för vi kunde inte förstå varför man skulle kasta bort tiden och gå ner till skåpet, skåpsalen där nere, och hämta nya, utan vi liksom hanterade det löpande så. Så vi var väl lite egna, men vi var noggranna. Vi var nog rätt populära, så därför vi hade mycket kunskap och vi spred den gärna, vi delade gärna med oss. Till andra utav den då. Men jag var idog och jag pluggade mycket. Jag gick ut med, på den tiden var det betygssystem 1-5, och jag gick ut med, man fick ju räkna bort dem, det var ju konstigt. Först fick du räkna bort idrott, tror jag. Och sen fick du räkna bort de två sämsta ämnena, tror jag, så där. Så att jag fick ju 4,9 fick jag ju till slut då, när jag gick ut. Så jag kunde ju söka in till journalisterskolan då. Så att jag var nog plugghäst, lärde mig allting inför skrivningarna utan till. Jag gav inte bara ett svar på en fråga, utan jag skrev långa resonerande svar. Va? Jag skrev en uppsats en gång om presentationsteknik i svenska språket. Och Karin Sjöblom, kan hon heta det? Svensklärarinnan skrev att jag fick betyg 5+, det vill säga det bästa man kan ge. Och då skrev hon det, irriterande snustort. Fläckfritt, skrev hon. Och det var väl jag någonstans. För jag visste att så skulle jag göra då. Man skulle hålla sig inom vissa. Man skulle inte späva ut då, utan då fick jag som jag ville. Men jag har haft nytta av det, ska du veta. Därför att ofta handlar det för oss om att identifiera spelare. Det är ju liksom grundförutsättning 1A någonstans. Så man vill inte göra fel på det. Det är en sån här jätteviktig grej som vi har. Och hur gick referatet? Kan säga, aj, jag sa fel på en gubbe där. Eller vad det kan man prata om en stund. Så att jag lär mig en laguppställning väldigt snabbt. Därför att jag sorterar in mycket av den här informationen utan till inlärningen. Så jag lär mig en laguppställning snabbt, men skickar den ut ur huvudet lika fort sen när matchen är färdigspelad. Mm.
Gick du med Ankans dotter förresten? I plugget?
Ja.
Jag gick med Ankan häromdagen.
Det var på gymnasietiden. Ja, just det, gymnasietiden. Ja. Jajamän. stämmer det, stämmer det. Men som sagt, vi pluggade med, vi organiserade, vi var ju lite så här, vi organiserade en strejk i skolan också när, när skrivningarna på gymnasiet kom för tätt. Så hann vi inte plugga inför. Och vi kunde ju redovisa liksom, i timmar hur man skulle plugga inför en skrivning. Så vi var på studielektorn K. Sivert Lindberg och meddelade att vi kommer att protestera mot detta genom att inte komma till skolan då en onsdag eftermiddag. Och det var ju ingen svårt att få med sig folk på det.
Alla, är det någon som vill vara med och protestera och inte gå på de här lektionerna? Det var ju puff, så var det
så, inga problem. Vi startade innebandy också. Hilla Tarning hette idrottsläraren. Han fick ju, det började med att i första ringen på gymnasiet så var vi fyra stycken totalt som vägrade vara med i redskapsgymnastiken. Någonting så punchigt, att hänga i ringar och hålla på och springa vid plintar och slå kullerbyttor. Utan vi ville lira innebandy då. Så vi gjorde det, vi fyra fick sänkt betyg och utskällning inför alla. År två, när vi kom till redskapsgymnastiken samma vecka på hösten där, om det var två eller fyra veckor, kommer jag inte ihåg. Då var vi åtta stycken som vägrade. Och vi fick åtta stycken sänkt betyg och utskällning inför alla. År tre, då ställde han in den här redskapsgymnastiken. Och alla fick lira innebandy. Och då var det ekonom mot samhällsvetare. Så vi vann ju den till slut. Hillar Tarning, han blev för övrigt första medlemmen sen i den klubben vi bildade, IBK Solna.
Var du ekonom eller samhällsvetare?
Ekonom. Vad var du för något?
Jag gick för social.
Ah, okay. Ja. För samhällsvetare, det är flum för mig.
Så. Ja. Då kan det vara jag gick för flum. Jag fick plugga upp efteråt sen.
Vet du varför vi blev ekonomi? Nej. Man kunde välja bort matte efter första året. Mm. Tänk att ha en ekonomisk utbildning som bygger på att man kan välja bort matematik efter årskurs 1 i gymnasiet. Det var faktiskt. Och jag kunde ingen matte. Matte var okej för mig så länge jag hade liksom vanligt plus och minus. Mm. Men det här med när man ska blanda in bokstäver i matematik, då blev det rörigt för mig.
Innebandy var du inne på, för det är ju, ja, du har ju startat AIKs innebandy, vad jag förstår. Var det här initiativet i skolan som sådde det här fröet som har växt till det idag?
Ja, berätta. Det var det. Alltså, vi startade då, vi ville heta Legenderna av någon anledning, IBK Legenderna, fick vi inte göra, men då blev det IBK Solna, då, innebandyklubben Solna. Vi startade 14 november 1985. Och i inledningen av den klubben så var reglerna att alla som skulle vara medlemmar, det stod i våra stadgar, alla som skulle vara med, det var en extra paragraf, det var väl ingen som visste om det, vi själva, men alla som skulle vara medlemmar var tvungna att vara född 1967. De var tvungna att vara AIK-are. Annars fick de inte vara med.
Ordningsam.
Det var väldigt tydligt. Så här. Och det innebar ju på sista raden att det blev väldigt få medlemmar.
Ska vi starta ett juniorlag? Men vi lagde bara fem stycken. Ska vi starta ett juniorlag? Ja, det går ju inte. Va?
Så vi fick luckra upp det där i någon mening. Men jag valdes ju till första ordföranden då för den här klubben då, när vi hade det konstituerande mötet. En av mina barndomskamrater, Lars Lättinen, han sa nej till allting. Han röstade även nej till mig som ordförande. Det lustiga är att han blev kassör. Men han röstade inte nej till sig själv, men han la ner rösten då. Mycket speciellt. Men vi bildade detta och var uppe på AIKs kansli ganska tidigt. Och varje gång vi kom dit så fick vi fribiljetter till hockey eller fotboll. För de tänkte, vi orkar inte ha det här springet här. Sen hade du innebandy VM 96, det är ju väsentligt senare. Och då var det i Globen och det var 15 106 åskådare på VM-finalen. Jag var ordförande för den lokala organisationskommittén för innebandy VM i Stockholm. Eftersom jag då var ordförande i Stockholms innebandyförbund. Och vice ordförande i den centrala organisationskommittén. Det var ju en supersuccé. Och då vaknade AIK till liv i det här. Och då var det AIK-människor som stod nära dåvarande fotbollsordförande Sune Hellströmer, som satte ihop detta möte och frågade om inte AIK skulle ta upp innebandy på programmet. Och så blev det. Så då röstades genom olika årsmöten då innebandyn i Solna rakt in i AIK egentligen. Så att du kan väl ur det perspektivet säga att jag har varit med och bildat innebandyn i AIK, ja.
Ja, du spelade själv. Jag läste någonstans att du var en bra passningsläggare.
Ja, det var jag som sa det själv.
Va? Var det det? Jag vet inte. Jag var
50 A-lagsmatcher med IBK Solna, 38 poäng.
Men division 1 har du i alla fall.
19 plus 19 tror jag. Något sånt där. Ja, men då, på den tiden var inte divisionssystemet så. Innebandy växte ju fram där under 80-talet. Och sen gick det ju inte riktigt heller att lira så mycket. För att jag kunde inte vara med på alla matcherna. Man kommer in i branschen som sport. Journalist så är det ju kvällar och helger som gäller, och det är ju då man lirar, så att det funkade ju inte riktigt. Samtidigt var vi noggranna därför att vi ville inte släppa ifrån oss all makt heller, så de första två tränarna vi hade, vilket var de två bästa spelarna, vi tre barndomskompisar som bildade där från början, vi skrev kontrakt med de här två killarna, och då i deras kontrakt stod det att konditionsträning var förbjuden. Vi tillåter endast konstruktiv träning med klubba och bollstol. Jag har kvar det avtalet faktiskt. Jesper Eriksson och Dan Karlsson var det som var. Strålande duktiga spelare. Jesper Eriksson var lite mer bohemiskt lagd. Dan Karlsson var ett geni. Han kunde ha blivit mycket mer än man blev.
Och som domare här i Stockholmstrakten vet jag att du är välkänd och populär innebandyvänner utifrån Järfälla har berättat för mig att folk reste runt hela Stockholm bara för att se dig döma. Du var väldigt, väldigt gestikulerad och levde dig in i matcherna. Det skulle vara ordning och reda. Och det var en stor jobb.
Ökänd kanske mer än välkänd.
Nej, det var med värme de berättar här.
Men alltså, jag tror att jag... Och det tror jag finns med... Alltså, rättvisa är viktigt för mig. Det ska vara rätt någonstans. Och det gäller ju även i de kommenteringarna och som jag är involverad i idag. Jag kan bli omåttligt irriterad på en domare som till exempel visar ut en spelare bara för att han råkar åka ut ofta. Då ska han åka ut nu också. Han har säkert gjort något. Sånt där irriterar mig. Man ska vara lika inför lagen i någon mening. Det tycker jag är en viktig grundförutsättning. Och jag skulle säga att jag var nog inte särskilt bra som domare, men hade jag någon egenskap så var jag nog att jag var liksom rättvis. Och så tycker jag inte heller att det ska vara någon tjafs. Alltså, jag gillar inte det här. Man ska tjafsa och gnälla på domslut. Det är så skit i det, utan lira istället. Och den där stackars tomten som är där och blåser gör ju ändå någorlunda, så länge det är rättvist, vad han kan i alla fall, för att det ska funka. Så att jag var nog rätt hård mot dem som tjafsade för mycket. Det tror jag. Men samtidigt, vi var ju ett gäng då som byggde Stockholms innebandyförbund, ideellt arbete, som också blev, på den tiden gjorde man ju allt. Man satt i styrelserum, man var i kommittéarbetet och så var man ju domare också, va? Så man får ju kring på. Men jag var ju väldigt het. Jag hade ju en... Jag visade ut en kille en gång bara för att hans morsa satt och gnällde på läktaren. Det är till exempel ingenting man är särskilt stolt över. Hon satt och gnällde och sa, alltså, vad gör du här för någonting? Det var i pausen. Ja, då visade det sig att hennes son spelade. Fick jag det på vilket nummer? Vad visade jag ut? Och de började på nästa period. Men då kom min kollega Roger Nyström, en sagolik duktig domare förut. Han kom fram till mig. Han nådde väl till midjan på mig, så vi var verkligen hela och halvan ur det perspektivet. Och så sa han, Lasse, du kan inte hålla på så här. Fan, skärp det nu. Det var en fredagkväll ute i Tullingens hall, förortshall. Vi kommer ju få utrymma den här hallen. Lugna ner, får ringa polisen för fan. Nej, så att,
lugnar du ner dig?
Ja, jag lugnar mig. Ur det perspektivet var jag nog en dålig domare.
Men innebandyn har du ju verkligen...
Fast grabben, han sprang och grisar på planen, så att det var inte helt att visa utan. Nej,
nej.
Tänk rätt.
Okej. Jag tror det. Under 90-talet, nästan hela 90-talet, var du ordförande i Stockholms innebandyförbund. Och du var medlem i Svenska innebandyförbundet också mellan 95 och 2001.
Det kan stämma.
Ja.
Alltså jag kom in 1988, kom jag in i Stockholms innebandyförbund, var årsmöte. Och då, jag kommer ihåg, de hade de en anmälningsavgiften då för att vara med i seriespel var från början 500 kronor. Och så höjde förbundet den från 500 till 1000 kronor. Och då gick jag på årsmötet som representant för IBK Solna. Och så ställde jag en fråga när den där anmälningsavgiften kom upp. Och då frågade jag, ni fördubblar ju anmälningsavgiften. Är ni vänliga och redovisar på vilka områden inom verksamheten, tävling, domare, föreningsutveckling, som ni fördubblar och blir dubbelt så bra själva? Och då sa dåvarande ordförande Erik Höjser, så han tyckte det var en bra fråga. Du är välkommen in i kommittéarbetet själv, sa han. Och på den vägen blev det då. Och då var Erik Höjser, som fortfarande sitter kvar i Stockholms innebandyförbunds styrelse för övrigt, han var ordförande. Och jag blev hans vice ordförande. Så vi körde det här gemensamt egentligen. Och Erik frågade mig ganska tidigt om inte, för han kände att det var bättre att jag, som väl drev de flesta frågorna, skulle ta över som ordförande. Men jag ville inte det, för att det var ganska trevligt och bra läge att vara vice ordförande. För man kunde yttra sig om allt, men du behövde aldrig fronta det sista ansvaret, va? Så att jag blev istället ordförande för verkställande utskottet då. Det är ju väldigt populärt i politiska sammanhang, och vi hade det i Stockholms innebandyförbund också. Men på årsmötet 93 kan det ha varit, va? Så blev jag vald till ordförande istället, och Erik blev då vice ordförande. Och jag tror att jag var den som blev vald av den största antalet människor. Alltså det var ju så här, typ över 400 personer på ett årsmöte som valde mig till ordförande. Och grejen var att vi... det fanns ju ingen internet på den tiden. Så att vi tvingade klubbarna att gå på årsmötet genom att säga att det finns bara ett enda ställe ni får reda på ert spelschema. Och det är att ni kommer obligatoriskt på årsmötet. Och gör ni inte det, då får ni ju vänta på att spelet kan komma med B-post då, på liksom 5 dagar senare. Va? Och det är dagen före match. Folk var ju rasande på detta. Men kom ju. Så att vi hade alltså en jäkla... Och det var ju medborgarhuset, Forskenska medborgarhuset på Söder hade vi det här årsmötet. Det var ju, satt ju folk i två, både på parkett och på balkong där. Så det var... Då blev jag framröstad till ordförande. Mm.
Och så då Solna IBK som blev AIK, där var du klubbledare och drivande under många år, och du har byggt lag som vunnit SM-guld. Du har tagit min nuvarande kollega Niklas Gide till Stockholm till exempel. Berätta om den tiden och vara med och bygga upp något så framgångsrikt.
Alltså för det första är det så fascinerande, tycker jag, när människor drivs av en tro på att man vill uppnå någonting tillsammans på något sätt. Det är en känsla som är mycket speciell. Och det här handlar om ideellt arbete. Det är inte en enda avlönad krona. Men man gör saker, samverkanskraften i en ideell rörelse när man bestämmer sig för att göra någonting tillsammans är väldigt stark. Så det är några stycken som har jobbat ihop med det där. Och jag tror så här att innebandy är ju en liten sport, marginaliserad. Det är många utövare, men det är ju ingen som tar den på allvar i ett elitperspektiv. Om man tittar på fans som vi möter i de högsta ligorna i hockey och fotboll i Sverige. Men grejen är att det som händer i ett innebandylag på elitnivå, alltså om du förlorar några matcher i början eller kritiken mot tränare eller någon spelare ska ha undantag och inte träna lika mycket som andra eller vad det nu än är. Precis alla de här sakerna som händer, det är exakt samma som händer i Leksands IF nu, för att ta ett konkret exempel, som man förlorar några matcher i inledningen på Svenska Hockeyligan, eller i en stor klubb när det börjar gå sämre, AIK Hockey som föll ur nu då, till exempel, eller när Djurgården föll ur, för att ta hockeyexemplet igen då, och så vidare. Det är samma faktorer som påverkar, alltså det är samma mekanik i en klubb, och det tycker jag är otroligt fascinerande att uppleva. Och det är spännande att prata med de här idrottsledarna som jag har fått träffa på, Ingvar Putte Karlsson som man kan sitta och resonera mycket om de här bitarna med, Leif Bork som jag har mycket samtal med, Lars Gunnar Jansson, Hasse Backe, alltså du, man kan ta upp frågor som är från den här lilla världen och märka att ah, men det har de varit med om också, fast det var någon klubb där, eller det i Brynäs gjorde jag så här, eller i Red Bull New York gjorde jag så här, och det är samma frågor. Det fascinerar mig väldigt mycket. Men sen tycker jag att det är så här också, att fråga alltid. Alltså, som Niklas Jihde, som ju var fullständigt solklar och kom tillbaka till Pixbo Wallenstam på västkusten då, han fick ett jättefint kontrakt där och alltihopa. Men jag flög ner till, jag hade en idé om att de kunde ju driva sitt liv i 08-området. Det är många som har gjort det nämligen, och trivs rätt bra med det. Så att jag åkte ner dit med lite öppna frågeställningar och frågade både han och hans, då var det ju flickvän men nuvarande fru Linda, om hur de såg på livet, vad de ville göra och vad ingångsvärdena var. Och jag tror att det, vi hittade ju rätt med det när vi åkte tillbaka sen. Och Niklas fick ju chansen att jobba i mediebranschen. Och den tog han ju på ett sätt som
tycker
jag är imponerad av. Och att han bygger sin egen plattform vid sidan av sin bror. Så de är ju helt olika. Alltså de är verkligen helt olika i sin journalistiska gärning. Så det blev ju jättebra. Sen är ju Niklas Jihde ett geni. Alltså han är ju ett geni på att varumärkesätta sig själv. Och när han höll på så var ju innebandy någonting. För man kunde säga att ja, men det är Niklas Jihde som är innebandy. För så är det ju inte idag. Det finns ju ingen som har tagit över den efter Niklas. Så jag har stor respekt för Niklas Jihdes smarthet och en enormt duktig spelare. Men det ska vi inte säga så högt, för han blir lite
han
störst.
Lyssnar på den. Han har blivit ansvarig nu för hockeyallsvenskan också.
Ja, han gör det jäkligt bra. Alltså.
Väldigt bra. Väldigt,
vi brukar käka lunch mellan varandra faktiskt ute på golfklubben i Väsby.
Ja, ja.
Det är gott käk där.
Han är duktig på golf. Han är lite sämre i pingis, men han har vunnit över mig en gång i Slovakien där på VM. Där det är bra. Ja, två SM-guld, 2006 och 2009. Europacupen har du vunnit vid tre tillfällen, va?
Ja, mellan de där två SM-gulden har vi tre raka Europacuper också. Wow. Vi tog den där bucklan faktiskt. Ja. 15 matcher på Europanivån och 15 segrar. Det är bra facit. Ja.
Din roll idag?
Jag är senior advisor åt den sportsliga här sidan. Men det är kämpigt. Det är dåligt med ekonomin. Klubben behöver växa och bli fler. Vi pratar ungdomsspelare, juniorlag och liksom en bredare bas. Och där är det ett stort jobb som behöver göras. Och det är inte lätt att få många som ställer upp och arbetar ideellt idag. Det är en utmaning för hela idrottsrörelsen, tror jag, rent generellt. Och det är lite för svaga intäktsströmmar i sporten generellt, så att jag, och sen är det lite grann så här också att nu är jag i Gustavsberg med mina hundar, va? Eller hundpromenaden där ute. Men du vet, förr jag var på så fort jag kunde var jag på träningen. Och jag tror att det kan vara påfrestande för en tränare att ha en klubbledare som sitter där och ser på en träning, eller för en spelare att känna till någonting.
Hade du synpunkter också på träningen av det?
Ja, det hade jag. Framförallt när man går och alltså jag gillar inte Micke Stare, vi i Göteborg, han säger när vi kör så kör vi, säger de. Det var väl det, liksom, det vill säga när man kliver in och börjar träningen så är det på riktigt. Liksom. Och massa flum gillar inte jag. Du ska fan visa vad som gäller då. Jag tycker det ska vara ordning och reda också i en verksamhet som runt ett innebandylag. Alltså det är, mobiltelefonerna ska vara bortkopplade när det är en genomgång. Liksom, och man ska sitta och lyssna. Och det finns olika sätt att sitta i och föras. Liksom, så man ser om någon är intresserad eller inte. Man kan se himla loj ut. Va? Samma sak när du kommer bara. Du ska, hur det går när du kommer in i arenan. Du ska hälsa på en vaktmästare eller hälsa på kafeteriapersonal eller vem du än med. Alltså vanligt sunt förnuft tycker jag, som ska prägla en grupp som ska göra någonting tillsammans. Och sådana där saker har jag varit himla tydlig med. Jag var ju, du vet, jag hade ju bötesystem. De som satt och käkade med keps på sig, snodde jag ju kepsen för, vet du. Jag var ju ökänd. Och så kallade de mig för Adidas-polisen, för vid den tillfällen hade AIK innebandet avtal med Adidas. Så den som inte hade rätt grejer på sig, vet du, fick ju böter då. Vi fick inte åka med bussen och såna här galna grejer.
Var kommer allt det här från Jönssonligan i skolan hela vägen upp? Det är ordning och reda och det ska vara... Ja,
jag framstår ju som en rätt rubbad person, va?
Ja, men ändå på ett varmt sätt, måste jag säga. Men var kommer det ifrån? För det är lite, ja, det är lite idrottskille som är sån. Vi brukar vara lite, vi som är lagidrottare brukar vara lite så här, ja, men det löser sig liksom. Ja,
ja, men det gör det ju, och det ska vara så också. Men jag pratar om samverkanshandlingarna, alltså man gör någonting som en grupp ska uppnå ett mål tillsammans, så måste man vara rätt överens om ramverket. Sen är det som avgör, alltså jag tror att det är två saker. Dels är att man är överens om ramverket, men sen är det den individuella, konstnärliga friheten, för att vara lite pompös, i det här ramverket som avgör. Ta ett exempel från journalistbranschen. Vi sitter och diskuterar, jag är med i produktionsbolag i journalist, som producerar sändningarna i Simor, JLT. Jättefantasifullt namn då, Jens Fjällström, Lasse Granqvist, Tommy Åström, JLT, Alvike. Ja. Jag måste bara säga det som en parentes.
Det är efterföljande till Jönssonligan.
Ja. Ja. när bolaget startade, så JLT är samma förkortning som det är för Jönköpings länstrafik. Och Anders Fredriksson, som ju är en mycket kär kollega till oss båda, han trumfar de flesta genom att skicka över en tidtabell från Jönköpings länstrafik. Är det här vi ska följa nu, eller? Det var rätt roligt. Men när vi sitter och diskuterar om ramverket för att göra sändningar, den gemensamma spelplanen och så vidare. Det är jättebra och det måste finnas, men det är omöjligt, enligt min uppfattning, det är omöjligt att få en framgång om du inte tilltalar, appellerar den individuella konstnärliga friheten. Om du, Niklas Holmgren, ska göra en match, så måste du göra den, för att det är du som är din personlighet. Är du med? Då går det inte att säga så här, du måste göra på det här sättet. Och där någonstans blir det ju en gränsdragning för när regelverket gäller och slutar gälla. Och det är ju den som avgör framgång, tycker jag. Det blir en gråzon där någonstans mellan ordning och reda och sen så när det verkligen blir briljant och bra. Men ett superexempel på det, om vi ska ta innebandy och hålla oss vid det en sekund, det är ju Niklas Jihde. Det är ju ett superexempel på en individuell, alltså genialisk artist, som ju ändå bygger på en jävla struktur. Om det inte var ordning och reda i omklädningsrummet med de förutsättningar som gällde med Niklas Jihde i det rummet, då hade du ingen match den dagen. Så var det.
Är det mamma eller pappa som har fört in det här ordningssinnet? Tror du? Men kommer det ifrån?
Jag vet faktiskt inte. Alltså det ligger nog, alltså båda gick ju chefsbanor, fast i helt olika branscher. Så jag tror att det är båda. Men jag tror alltså den här djupa respekten för en individuell, det låter så pompöst när jag säger konstnärlig frihet, men jag hoppas att alla som lyssnar, alltså att du som sitter och lyssnar, är med på vad jag menar, för att det är det viktigaste man kan tillvarata. Det kommer kanske från, farsan hade ju rätt många idéer alltså i sin säljchefsroll, och han var ju en av de viktigaste i byggandet av det som hände i Stockholm på 50-talet.
Hur föddes kärleken till radiosport?
En kärlek som aldrig går över. För mig gjorde det genom att det var närhet, det var engagemang. Det var ingen återhållsamhet. Det var naturligt, äkta. Jag lyssnar mycket på radiosporten. På den tiden, på söndagarna till exempel, så det var alltid hockey klockan 17 och radiosporten började sända efter nyheterna klockan 19. Och då var avtalet sånt att då fick de bara sända från två matcher. Så det var fem matcher varje kväll, 10 lag i ligan på den tiden. Så det var fem matcher varje söndagkväll. Och så fick man besked då klockan 19 först vilka två matcher det var de skulle bevaka. Och var det då den jag var intresserad av eller inte? Och det var bara två. Och då kunde de ju välja att bevaka Skellefteå och Modo och Frölunda HV till exempel. Och då var det då inte om det, man hade AIK Djurgården eller något sånt där. Och det var ju som det var. Då fick man bara resultaten från de matcherna. Men jag kommer ihåg att det var högtidsstunder de där.
Ringde du in till radion och klagade vid något tillfälle för att du inte fick höra ditt lag, eller hur var det så? Var det så?
Nej, men reglerna var ganska tydligt satta, så att det tror jag inte var något, så det förstod man att det var. Men jag hade ju alltid med mig radiosport, och på den tiden sände radiosporten 21-21:30 varje kväll, och då gick ju inte, det fanns ju inte dagliga nyhetssändningar av sport i tv. Nu känns det som att du och jag som sitter här liksom, fan, är vi 85 år, men det är vi ju inte, men så var det ju det här. Det fanns ju sport på torsdagar och på söndagar. Då sände Sveriges Television sportprogram, annars gjorde de inte det. Och någon konkurrens fanns ju inte. Så var 70-talet Sverige liksom. Mm. Och brytpunkten i början på 80-talet. Och då lyssnade jag på Radiosporten som hade ett dagligt program en halvtimme 21-21.30. Och då hade jag ju alltid med mig en liten fickradio. Även om jag var på bio så satt jag och smusslade med en liten fickradio, vet du. Och lyssnade, alltså fullständigt rubbat. Ja. Men det var för mig det stora. Alltid när vi satt och kollade på stora matcher på tv hemma så hade jag stora såna här borrlurar på mig då, med radiosändningen i. Kanada Cup 84, Lasse Kink, Leif Bork, magiskt bra. Magiskt bra. Och jag satt ju och förde eget protokoll hela tiden också med exakta klockslag så här, och en färg för hemmalag och en färg för bortalag och det där, för att liksom vara med i matchen då. Skottstatistiken var viktig och i tv, då fanns det ju ingen grafik i tv heller. Nu när du ser en match så ser du ju hela tiden vilka som spelar och hur mycket som har spelats. Det fanns ju inte då, utan det kom ju när det hade gjorts ett mål, då kom det upp liksom så här Sverige, Sovjet och 0-1 och så en klocka möjligen. Men annars väntar man ju på att kommentatorn skulle säga det var inte alltid de gjorde det. Men så därifrån kommer. Och då ringde jag ju till Radiosporten, Sveriges Radio, och frågade om man skulle göra för att få jobb där. Det gjorde jag. Då fick jag ju tips av Björn Fagerlind, som var redaktionschef på Radiosporten på den tiden. Förlåt, redaktionssekreterare. Han är på TV-sporten nu. Han har varit senaste 25 åren, tror jag, nästan 24. Att du ska gå journalistisk skola. Men du kan få komma hit en vecka på sommaren, sa han också. Och då fick jag komma dit en augusti vecka 1987. Och då träffade jag ju Lasse Kink, som tog hand om mig på det varma och oefterhärmliga Lasseviset som han ju står för. Och han är fortfarande den person som enskilt betytt mest för mig i min yrkesmässiga utveckling. Och jag fick följa med honom på Solvalla och på Råsunda och på presskonferens. Och det var stort.
Ja, hur kom du in på radion sedan? Ja, för innan det måste jag säga. Stämmer det, Lassen? Jag har hört mig för här inför programmet och jag har hört bland rykten och så att du reffade matcherna när de andra grabbarna spelade på gatan, om man säger ja. Så var du referent och de andra lirade och du refererade.
Ja. Och dömde.
Ja.
Ja. Det var nämligen enda gången referenten kunde säga att domaren kommer låsa straff innan signalen kommit, va? Ja. Jo, men det gjorde jag. Och vi hade ett särskilt, den lilla planen har blivit mindre nu efter att de byggde nationalen främst vid backvägen i Solna, men där på gräset lirade vi fotboll.
Den gamla udden där, uddens IP.
Ja, fast vi lirade på andra sidan vintervägen där precis. Aha, på en gräs, okay. med två träd vid lekplatsen där precis, så la vi upp två jackor på andra sidan, så körde vi som tusan där. Och sen var detta är ju 70-talet, då gjorde de is varje vinter på läroverkets plan uppe vid Vasalunds gymnasiet där, och då körde vi hockeybockey där uppe också, spelade ju tills vi blev utmattade. Men då jag kunde bara stanna åt ett håll och det visste de om, så de åkte och stoppade mig, så jag dundrade ut i snövallen och lackade på det där, så då ställde jag mig där och dömde istället och refererade också där, så att det är sanna historier.
Ja, det är bra. Är det något annat så där spännande som du gjorde för att liksom lägga grunden till det som komma skulle?
Vi körde ju cykelkross. Och då samlades de mer våghalsiga i grannskapet, alltid killar, i sandlådan i lekparken, sandlådan, och tjejerna stod och tittade på där då. Detta var, kan vi ha varit 10-12 år kanske, lite mer. Vi körde säkert där några år, som upp till 15 år. Och då stod jag på ett bord i sandlådan, och då var det först var det så här, typ 5 varv runt sandlådan då med cyklarna. Det var ett tuffa tag, va. Sen stack de iväg mot Kullaberg, de försvann med den här cykelkrossen, de här 5 som körde eller vad det nu var för någonting. Iväg, och då såg vi dem inte. Och jag stod då och kommenterade för de övriga grannskapet vad som hände under det här cykelracet. Vem som ledde och hur det såg ut, och nu får vi informationer om som säger allt och blablabla. Sådär. Och sen så var de kanske borta i 10 minuter eller någonting sånt där, kommer jag ihåg. Så dök de ju upp igen för att gå i mål, va? Det var i målgång då, uppritad mållinje och alltihopa det där. Och då fick man ju snabbt ställa om till den verkligheten som rådde här. Det är en överraskning som har hänt i sista svängen. Någon gång var det, men inte så ofta, men någon gång var det en sån här spurtstrid också. Så det var ett sätt att få igång hjärnan och hålla igång någonting för en grupp människor utan att man egentligen vet vad som händer. Men jag tror det var rätt poppis där. Det var en kille, jag undrar om han lever nu. Han var på fel sida lagen många gånger. Benny hette han. Han vann oftast. För han cyklade vägar som ingen annan kunde ta. Han kastades ut för stup och sånt där. Han var helt galen, den killen. Det var kul att leka tjuv och polis med honom. Därför att han, när man sköt på honom så kunde han ju kasta sig 10 meter ut för en slänt innan. Alltså såna grejer. Men det var många år sedan.
Ja, du kom upp en vecka. 87 på Radiosporten, träffade Lasse Kink, sa du. Hur utvecklades det där? Journalisthögskolan?
Ja, det var ju så det blev då, då för min del. Jag kom in på Journalisthögskolan i januari 1987 och fick inte bli sommarpraktikant som jag hade hoppats på Radiosporten. Jag fick vara där en vecka. Men Journalisthögskolan hade ju då vid den tidpunkten en utbildning på 4 terminer. Och tredje terminen, i mitt fall januari 88 till maj 88, den var en praktiktermin. Så då skulle man alltså ut och praktisera på någon. Och Radiosporten hade ju en plats. Och det är ju ingen, vid det tillfället var det ju kulturjournalistik som liksom var det man skulle syssla med om man nu skulle göra någonting. Och ingen var sportintresserad. Så jag tänkte, det här är ju perfekt, jag kommer till Radiosporten. Men då var det en kille, Jan Ottosson i Göteborg, som också ville till den platsen. Och det slutade med ren lottning inne på tjänsteexpeditionen på Journalisthögskolan i Stockholm. Bakom lyckta dörrar. Och det var den alltid så trevliga Karin Karlsson som höll i all administration som skötte lottningen. Och vi hade en väldigt god relation. Hon tyckte att jag var duktig och skicklig. Jag var med i elevrådet och så där, hade ordning på pengarna. Allt bra. Så hon kom ut till mig, jag satt nervös utanför event och sa att jag kan gratulera, lottningen gick bra. Men jag vet inte, sanningen bakom detta vet jag inte, för jag var inte med i rummet. Men Jan Ottosson har ringt mig efter den där situationen och sagt det, att det blev bra som det blev.
Hur går det till Jan Ottosson då?
Han var vid det tillfället var vid lokalradion tror jag i Göteborg. Sen har jag inte haft kontakt med honom på mängder med år. Men så var det. Så jag kom till Radiosporten som praktikant från den 16 januari 1988.
Har du tänkt på vad som hade hänt om du inte vunnit den där lottdragningen?
Nej. Och sen när man väl kommer in och sugs in på en redaktion som i detta fallet, då kör man ju bara. Och jag gör ju det fortfarande. Alltså det är ju dag till dag till dag till dag, och det är väldigt sällan man stannar upp och funderar, vad är jag nu och vart är jag på väg och vad har jag gjort och vad har jag upplevt? Väldigt sällan. Utan då sugs man in och bara är...
Det är nästa match.
Det är nästa match hela tiden, och man sitter i en tumlare ur det perspektivet. För grejen är, det kommer ju alltid en ny match.
Det vet vi.
Det är alltid en morgondag. Ja. Och det du gjorde igår, hoppas det var bra bara, men du måste vara ännu bättre imorgon.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men du gjorde ju en snabb karriär på Radiosporten. Ja, alltså, det var ju, gick ju tjoff när du väl kom in där.
Alltså, vi har satt, eller MTG lades ju i det här då, i och med att TV3 köpte hockey-VM. Bara det att de köpte hockey-VM med exklusiva sändningsrättigheter, och Sveriges Television visade samma match med en kvarts fördröjning. Det var alldeles absurt. Jag säkert Arne kunde berätta, alltså det var ju fullständigt galet. Sen var det en timme eller något sånt där. Men det, då ville de köpa det bästa på marknaden då. Det var ju Lasse Kink och Leif Bork. Så att Lasse lämnade ju Radiosporten tillsammans med Leif Bork. Och då blev det helt plötsligt en lucka över. Och jag minns det mycket väl, att jag blev inkallad 1990 på hösten när Lasse skulle sticka till Per Josefsson, chefen. Och där satt Lasse Kink på rummet också. Och då sa Josefsson det, att Lasse ska ju sluta, och vi är överens om att det är du som ska ta över som hockey-VM-referent. Och jag sa, det kommer inte på tal. Jag har ju inte gjort någonting som skulle kunna kvalificera mig för detta. Så det blir inte tal om, så jag. Och du Lasse, du får väl hålla igång här på det. Får vi göra både och. Får vi göra varannan match på TVT. Så jag var inte alls intresserad av det. Men Josefsson var säker och han sa att det är du. Och så sätter jag Mats Strandberg också, som är den äldste medarbetaren. Den mest rutinerade medarbetaren på hockeyn. Och så blev det. Och då var det ju så vansinnigt lyckligt att Sverige vann ju hockey-VM-guld 1991. Min första VM-turnering med Lars-Gunnar Jansson och Mats Strandberg också. Så vinner ju Sverige. Och då var det ju inte en ren final, men det blev en finalmatch ändå i gruppspelet, för det slutade med Sverige mot dåvarande Sovjetunionen. Sverige vinner med 2-1 i Åbo. Mm. Tyfonhallen hette den på den tiden. Och jag kommer ihåg den finske teknikern Jussi. Man får, du vet ju själv, det blir alltid relationer med de här människorna. Det är så underbart att, och det behövs ju inte mycket mer än ett leende och ett trevligt handslag. Och sen att man lyssnar till varandra lite grann, så får man ju liksom kanske en vän för livet nästan. För jag kom tillbaka på en fotbollslandskamp sen lite senare, och han kom fram och kramade om mig, kommer ihåg. Men han kom in med champagne till mig och Elgen när Sverige vann. En finsk tekniker som kom med champagne för en svensk seger. Mitt härskap. Nu pratar vi stora rubriker, va? Det kommer jag ihåg. Och det var ju väldigt speciellt. Och så började, och sen vann ju Sverige VM-guld 92. Och parallellt har du Europamästerskapen i fotboll hemma 92, VM-succén i fotboll 94.
Så att ja, jag fick, du ju fick ett VM-guld 92, 91, 92, ja, två i rad. Ja, visst, precis. Ja,
ja. Ja, visst. Och Arthur Blomsten är öppen. Ja, så att liksom, det hände väldigt mycket i det här, ja, som är ju ren tur. Mm. Och där är ju jag och kommenterar detta. Och är det någonting vi gillar, så är det ju att höra framgångar, va? Det är ju bara så. Det är ju bara så. Men det är ju, du kan ta OS i Sochi och prata om hur länge du vill, men det är ju ändå en torsk i finalen. Och ingångsvärde med Bäckström och de här bitarna. Men vad fan, Sverige torskar den där? Fan också. Men hade de vunnit? Ja, men är du med? Du hade ju haft det hade ju varit en helt annan story. Och du kan ju inte skriva den. Du kan ju bara vara påläst, du kan bara vara där, du kan bara vara dig själv, du kan jobba tajt med din kommentator, ni kan vara i kanonform inför matchen, men ni lirar ju inte. Så är det.
Om en stund får du höra Lasse berätta om sitt eget referat, som han beskriver som lite obehagligt, när han till slut lyssnade på det själv efter 5 år. Han berättar också om sina tankar inför framtiden och hur han har planerat. Du var inne lite tag och kände på TV där. Jag tyckte det var väldigt bra. Du hade ett frågesportprogram. Hade du inte det? Ja,
tyckte du att det var bra?
Ja, jag tyckte det. Jag gillar ju frågesport. Jag är inte så här i efterhand. Jag har inte spelat in några avsnitt, men jag tyckte det var...
De har raderats, tror jag. Ja, Anders Björkman skrev en recension i Expressen om den där... Det hette Massor av sport. Gick i 22 episoder på torsdagar. Första programmet tror jag sågs av 700 000 tittare. Det var helt godkänt. Sista programmet 200 000, tror jag. Gick stadigt neråt det där. Han jämförde det med Bulgarien TV, och han sågade mig på ett sätt som Anders Björkman, han är nästan ensam om att kunna. Han kan alltså totalsåga med lite humor i det, så att det blir roligt. Och min mamma har kvar ur klippet. Men det var liksom en svettig, adrenalinstinn, galen programledare med vilt uppspärrade ögon. Skrämmer Sverige när de ska somna på torsdagkväll eller vad det var. Alltså den var, jag önskar jag kunde citera den bättre.
Alltså det såg ni när vi minns.
Nej, den var ju brutal faktiskt. Och han har inte blivit sämre, Björkman, sen dess. Så är det ju. Men jag vet inte varför jag nappar på det där egentligen. För att jag har ju alltid varit väldigt rädd för TV. Och jag tackar ju nej till alla tv-erbjudanden. Och det var en del vid den tidpunkten. Alltså jag pratade faktiskt med alla stora. Jag har kvar brevet från dåvarande Lasse Haglund, som var chef på TV3. Hur han med lönevillkor och annat, det har jag kvar. Jag ska fundera på att rama in det där. För att han ville att jag skulle gå över 1991, kanske det har varit, eller något sånt där då, kanske. Men jag tackar ju alltid nej, och jag har en väldig respekt för TV, därför att genomslaget är så kraftfullt. Och framförallt kommenteringskonsten är så väldigt skild från radio.
Ja. Ja, det känns, jag menar, nu vi alla vet vad du har gjort, eller de flesta som lyssnar på Sporting, så vet dina fantastiska referat, vi kan ju återkomma till lite också. Men just den biten, du som jobbade så länge och så mycket på radion, omställningen där, alltså för dig, så, ja, alltså också att, för att även om du sa mindre än en som var på TV innan, så liksom var du ändå radiokillen. Alltså hur balanserade du det där?
Alltså just just delen av att få höra att jag gör för mycket radio i tv var någonting jag var tvungen att vara noga med att inte göra. Jag gick ju parallellt mellan Sveriges Radio och Kanal Plus, som är C-more nu, i 12 år. Så att det var ju liksom inte, jag kastades ju inte in och gjorde tv som jag aldrig prövat på förut. Kruxet med tv är att timingen är vansinnigt viktig. Jag tror att man måste acceptera att man jobbar på den svenska marknaden med den svenska publiken, som har en viss föreställning av hur ett tv-referat ska göra. Och vår svenska tv-kommenteringstradition bygger på Bengt Grive, Sven Plex Pettersson, Arne Hegerfors, som ju är så långt ifrån min personlighet i etermedia man egentligen kan komma. Så att för min del var att kunna behålla personligheten, engagemanget, närheten, det ärliga, det som jag gjort under så många år med Sveriges Radio, och ändå få en tv-mässighet över, om jag säger så. Och jag ska erkänna, jag tror fortfarande att jag söker och att jag letar. Och åren med Sveriges Radio, jag käkade lunch med LG Jansson idag, och LG sa det, jag hörde det igår, sen, det var Djurgården-Leksand, jag hörde det från Globen. Och jag måste säga, jag saknar den här tiden när vi gjorde matcher. Och jag saknar...
Saknar du också
den tiden? Ja, han sa, jag saknar dig i radio.
Ja, ja, ja.
Och den tar rätt hårt, alltså. Den tar rätt hårt. Men var sak har sin tid. Så är det nog. Men jättesvår omställning. Jättesvår omställning. Jättesvår.
Nej, det är inte för sent att göra radio senare. Det behöver man inte...
Absolut inte. Det får vi se vad som händer. Ja. Nu sitter jag med det här till 2017 och vi får se. Men Sveriges Radio har valt en annan väg, och de har ju breddat sitt... de har ju många, många fler som gör samma saker utan matcher och sådana saker vad det var förut.
Så att det, ja, men som radioreferent, alltså när du får göra en hel match, vi säger en landskamp, som betyder mycket. Du är ju matchen. Du ska spegla matchen, du ska skildra matchen, du ska måla matchen. Och jag tänker efteråt, jämför det med att kommentera en match. Känner du på något annat, känner du samma eftersmak som en TV-match jämfört med en radiomatch? Jag vet inte om jag fick till den här frågan, men förstår vad jag menar.
Jag fortsätter.
Ja. Ja, alltså... alltså, TV handlar ju om att... alltså, du får ju ändra din timing när du gör TV så himla tydligt. Det vill säga att... du kan inte, ögonblicket där du beskriver exakt vad som händer, han skjuter, han räddar, tar emot bollen ute till höger, närmar sig att vara höjd med straffområdet, alltihop det där försvinner ju.
Ja, positionerna försvinner.
Totalt. Men jag tror nämligen att, och sen kan det vara så att stora matcher i upphetsningen så klart att du säger att han skjuter och han räddar liksom så, men i TV behöver du egentligen tänka en sväng till och inte bara säga att han skjuter, utan om vi säger att det är ett jättehårt skott, så kan vi säga att så där hårt har han nog inte skjutit. Eller det där är det hårdaste han skjuter den här säsongen. Att du får till dem där för att liksom utveckla tänket lite grann. För att inte bara säga det naturliga han skjuter. För det ser ju alla. Så det blir en helt annan form av hjärnverksamhet när du gör en tv-match. Så det krävs mycket mer av mig i en tv-match än vad du gör i en radiomatch. Därför att där är det bara att koppla på den direkta bilden. Den direkta bilden bara. Tala om vad som händer, tala om vad som händer, tala om vad som händer. Vad är bollen, vad händer, vad är pucken? Så. Den får du liksom på ett helt annat sätt, vilket innebär egentligen att det är mer krävande, mer tröttande, uttröttande för hjärnan och krävande att göra tv än vad det är att göra radio. Och det kan vara en paradox, därför att många som hör det här kanske tänker att vad det måste vara invecklat att sitta i radio och prata hela tiden och bara. Men det skulle jag säga är väsentligt mycket lättare.
Som Tom Engström brukar säga, är det inte viktigt ändå, både i tv och radio, att pumpen är med?
Ja, men det är det. Ja. Och jag tror så här att, för jag är en väldigt engagerad person. Jag är väldigt nära, jag är väldigt känslosam och jag är och så. Så att det har ju i alla fall hittills varit min lyckliga stjärna, att folk har ju accepterat det. I radio har det varit, blev det ju helt plötsligt en nisch som ingen egentligen gått, den här lite mer euforiska nära, som folk tog emot. Och det har ju funkat väldigt bra.
Ja, du var banbrytande, alla som sticker ut hakan går före. Får ju utstå kritik. Har du varit jobbigt någon gång?
Ja. Salt Lake City 02 blev ju väldigt jobbigt av det skälet att det var så starka reaktioner. Och Sverige förlorade mot Vitryssland i fotboll. Eller ishockey, förlåt, i Salt Lake City. Ja. Och det är alltså Sverige mot Vitryssland 2002. Jag vet inte vad man ska dra för parallell till det, men det kan ju inte hända. Det är omöjligt, va? Jag minns när vi gjorde ett införinslag, det vill säga vi stod på morgonen där och sa att ja, idag klockan 11, då var det ju lokal tid, så ska Sverige spela mot Vitryssland i kvartsfinal. Men Lars-Gunnar Jansson, vilka tror du Sverige får möta i semi? Så att vi hoppade alltså över kvartsfinalen, den fanns inte i vår sinnevärld. Det var så självklart att Sverige skulle slå Vitryssland, så vi började snacka om semifinalmotståndet innan vi lirat, innan Tre Kronor spelade. Alltså det var ju helt absurt, va? Och så blir det ju förlust där. Och jag går på rätt hårt i... Det jag säger är tre huvudspår. Jag säger att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen, och det må ju vara hänt. Jag säger att det är det största enskilda svenska idrottsfiaskot sedan Japan 36. Och jag förklarar aldrig vad Japan 36 är.
Utan säger det som ett... Det vet väl alla människor att...
Japan.
Ja, men för oss är det... Ja. Men alltså, 1936 är en olympisk turnering i fotboll, förlorade Sverige mot Japan med 3-2. Men alltså, sedan Japan 36 säger jag bara... Och sen att jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och refererar den här skiten. Det var de tre sakerna jag sa egentligen. Sista var väl så där. Men jag gjorde det i ett högt uppskruvat tonläge, och jag använde den retoriska effekten av upprepning rätt ordentligt. Så att det blir, men det tog mig alltså 5 år när jag lyssnade på delar av det i efterhand.
Vad känner du då?
Det var obehagligt. Det var obehagligt. Därför att det rev upp så pass mycket. Jag blev rätt hårt ansatt. Jag blev anmäld till... radionämnden eller granskningsnämnden för att ha uttryckt mig nedlåtande mot svenska medborgare i tjänst utomlands. 3 anmälningar och fick en hel del negativa reaktioner. Man ska säga att det var egentligen 50-50, därför att rätt många var rätt positiva också, tyckte att det var bra att du var så förbannad, för att jag tänkte, nu slänger jag ut tvn eller jag skulle riva ner köksluckorna eller vad. Nu slapp jag det för du var mer arg än jag var. Men sen gick det, den andra hälften som kom efter att Rapport dagen efter visat ett alltså en vanlig rapportsändningen i Sveriges Television som liksom hade världsnyheterna, och sen sa de, nu går det i sportens värld, det går att förlora i Sverige en ishockeymatch, och det lät så här i Sveriges Radio, så kom referat. Och det är klart, då blev folk, var det många fler som hörde det än de som hade hört i radio. Så att då fick jag rätt mycket. Bland annat så var det en kvinna från Sundsvall som jobbade med ADHD-barn som skrev ett brev. Verkligen skrev brev alltså för han, som meddelade det att jag jobbar väldigt mycket med att man ska prata med barn om att kontrollera sina känslor. Hur tycker du att jag ska, efter att ha hört ditt referat så undrar jag, hur tycker du att jag ska ta mig an den frågan med den här gruppen människor? Och det var ju en veckaklocka liksom, så sett, och vad ska man svara på det liksom? Så den tog en del. Jättebra hanterat visar vi mig från Sveriges Radios sida, som ställde upp skarpt för att liksom hantera situationen där. Vad ska jag säga, hantera? Det var ju liksom inte rättegång på gång. Men sen så är det ju andra enskilda situationer där man får, visst får man ta emot negativ kritik. Och det snabba mediet av Twitter och Instagram och allt vad det nu är, som gör att var och en mycket snabbare kan i skrift uttrycka sig, det är ju en aning besvärande, därför att folk skriver ju det man tänker, och det är ju livsfarligt. Alltså under hockey-VM gjorde vi alltid så, jag och Leif Bork nu senast i Minsk, att varje paus så tittade vi på hans Twitterkonto. Det är ju hemskt som folk uttrycker sig. Jag är ju inte med på Twitter eller så. Men du vet, jag fattar inte till exempel hur man kan skriva gubbjävel till någon. Nej, men varför, hur tänkte du nu liksom? Man kan ju säga så här, jag tycker du är dålig. Därför att dina åsikter är fel, eller jag tycker att bla bla. Men alltså, gubbjävel är väl inte, måste man vara nedlåtande mot den man pratar med? Vi säger ju inte så om en spelare, eller om en domare som vi tycker är dålig, säger vi ju inte domarjävel till exempel. Men det finns ett sätt att kommunicera som jag inte riktigt tycker lämpar sig i skrift. Den är ju lättare att ta emot när man sitter och snackar.
Ja. Känner du att du blir mer hårdhudad med tiden? Att sådana där saker rinner av dig?
Nej. Det tror jag inte man blir. Tvärtom. Samtidigt är det lite skönt som Hasse Backe säger, och Leffe Bork var inne på det också. Jag har fyllt 60 år, jag skiter i vad folk tycker. Alltså lite grann är det ju så. Men samtidigt var Hasse med på Instagram under VM här. Och la ut lite. Och han fick ju ett par riktiga... Han blev ju skogstokig. En skulle han ha tagit. Han var från Borlänge, för fan. Han skrev, jag vet exakt var du, nu ses vi nere i Kupo, eller vad fan det var. Ja. De skulle ses någonstans i Borlänge, va? Så han blev ju...
Ja.
Så
att, ja, det är lätt, och det är klart att det kan träffa. Ja.
Nej, men jag tror att det gör det. Och jag menar, grejen är att... Och så på Twitter då till exempel att efter VM-finalen i fotboll 2 miljoner 980 000, vi säger 3 miljoner tittare, så har 40 stycken tyckt att jag ska hålla käften på mig och gubbe och din tid är över och så vidare. 40 stycken tycker det, och det är 3 miljoner som tittar. Då kan det ju bara den på att man sitter och kollar på de där 40 då. För man, alltså det är, ja, så, det är, ja, så tokigt. Och det är ju så, det är ju, vi är ju budbärare, och då får man ju stå ut med att folk tycker att man är dålig mellan varven.
Och jag tänker på fakta. Vi har ju alla våran eget sätt att organisera vårt bord och förbereda oss och så. Men jag tänker radio kontra TV. Är det någon skillnad på den fakta du gräver fram när du gör radio eller TV?
Det var lättare på radio när man var med i Sportextra och så vidare, för då var det så korta inhopp. Mm. Så då behövde man egentligen inte förbereda
hela matcher.
Hela matcher är det egentligen samma. Jag kan säga att den landslagsförberedelsen man gjorde på Sveriges Radio inför ett kval med Sverige i fotboll till exempel, eller en OBS-match i hockey, den är likadan för en allsvensk match i TV, för du sitter inne 90 minuter och måste vara på det. Det som är skillnaden är när jag jobbar med allsvenskan i fotboll på Simor och Svenska Hockeyligan, då är det ju ligor som Simor inom citationstecken äger, det vill säga man kan påverka bildproduktionen. Det är ju en bildproducent som sitter och lägger ut de bilderna som så att säga vi bestämmer. Och då kan man också påverka grafiken, för vi lägger ju grafiken. Det vill säga, då kan man se till att få det man säger kan bättre koppla till det som sker på planen. Man kan till exempel bestämma sig för att nu ska vi visa Jonas Frögren i bild för att ta Leksandsbacken. Och den informationen vi har om honom är att han spelar 8 av de 14 senaste SM-finalerna. Vilken story. Och av de här 8 har han vunnit 4, och det var de här åren och silver de här. För. Det kan man ju lägga ut i samklang mellan bildproducent, grafiker och kommentator. Det blir himla snyggt. Och så kan experten gå på med ett säg om att han tycker att Frögren anspelar på för lite nu, han blir för snäll eller han är för stor eller vad det nu är för någonting. Eller han är jättebra på det. Så det blir ju liksom, det krävs ju mera i timingfrågan och i förberedelsefrågan ur det perspektivet. Det kan ju inte du göra om du sitter i en Premier League-match, för du äger ju inte ett skit där. Du är ju där och gör matchen, gubevars, eller Champions League för den sakens skull också, eller olympiska spel, eller VM i fotboll. Men alltså, där äger vi ju absolut noll av produktionen. Utan där får vi en så kallad världsfeed. Alltså det är den feeden som går ut från arenan som du måste lägga dig efter. Och de skiter ju om du just då vill prata om den här killen. Det blir de inte ett dugg om, de gör ju något annat.
Va? Det är mysigt när man kommer rätt i de där. Alltså du känner att jag pratar om det och det, och så kommer bilden, ja, och det känner, ja, då sitter, och då, sitter, ja, det, då sitter de andra också och pratar om det.
Och engelsmännen är så skickliga.
Ja. Bigger story,
du, och du vet ju, du har gjort så enormt mycket Premier League, så du kan ju, du vet ju hur bildproducenten resonerar, vilken story han tänker bygga, och den kan ju du lägga in i din kommentering, och då mår ju du just den stunden. Ja, men det är ju dag, du, ja, har ju, du har ju gjort dagen.
Ja, det var,
du
har gjort det, dagen. Det är fint.
Nej, men det ser, ja,
jag visste det så.
Och då har man ju kommit långt, såklart. Och det har ju med rutin och erfarenhet att göra, ja, också. Men grejen är att det har med att göra att du vill ju göra det här bra för den som sitter och tittar. Och det är ju det som är hela bottom line. Det är det som är det absolut viktigaste, att den som lyssnar och den som tittar ska få ut någonting av upplevelsen. Och det är därför vi är där. Ingenting annat. Och de som är där av andra skäl, alltså för att synas med era själva, så att säga, de kommer inte riktigt att...
De är inte så långvariga, tror jag.
Det säljs av, om jag uttrycker mig på det viset, lite tidigare.
Nu ska jag få några frågor som jag får emellanåt. Då ska jag höra vad du svarar. Fotboll eller ishockey?
Omöjligt. Den är omöjlig att välja på. Därför att båda är ju så... Alltså det du egentligen gör, det är så här, vilket är häftigast? Är det Thomas Ravellis straffräddning i solen i Sverige-Rumänien i fotbolls-VM 94? Eller är det Niklas Lidströms... Eller Foppa Forsbergs straff 94 i Lillehammer, eller Lidströms skott i Turin? Det går inte att jämföra.
Bra, för jag brukar svara så också. Ja, det är häftigt att göra en Champions League-final på Wembley mellan United och Barcelona. Men det är kul att göra en sjunde avgörande ställning i kaffefinalen med Madison Square Garden också.
Så att det är liksom, och var och en för sig går de ju inte att slå.
Nej.
Alltså, men grejen är att du kan lägga dem på samma nivå, men det går inte att slå. En sjunde avgörande ställning i kaffefinal i hockey, fan, vilken grej. Det går ju inte att göra någonting åt. Och så där kan man sitta rätt länge.
Referent, kommentator, programledare, reporter, vad känner du mest för just nu? Vad känner du att mest att du är just nu?
Klart mest förberedelsearbete är för kommentering. Men jag är glad över mixen, faktiskt. Och jag tror att det är så att ju äldre man blir, desto mer dos av programledarskap kommer det att bli. Det tror jag. Samtidigt är reporterdelen också när man kommer nära, du får stå. Simor har till exempel ett sändningskoncept, eller vad jag ska uttrycka mig som är att man står mellan bänkarna med sändningsstudion. Vissa allsvenska matcher, jag vet inte vad det heter, medium eller vad det heter, jag då. Och det tycker jag är superhäftigt. Alltså du är precis intill dem som
fort,
är aktörerna.
Ja.
Aj, det går jättefort också. Men alltså,
alltså, närvaro, känslan.
Ja, det blir, jag tycker den är häftig. Mm. Jag tycker den är häftig. Men alltså, jag är tacksam så länge kombinationsmöjligheten finns där.
Mm. Det kanske är ett sätt också att tycka att det är roligt att få göra lite olika saker och inte bara göra samma, utan att
absolut,
det är lite andra
uppgifter. Och det håller ju igång helhetstänket för den produktionen man är med i också. För det är ju också en... Det är ju liksom ett fungerande samarbete som krävs mellan de här olika enheterna. Programledaren måste ju, jag tror jag tjänar som programledare på att veta hur kommenteringssituationen är. Och jag tjänar som kommentator på att veta hur reportern har det också. Det gör ingenting.
Du har ju varit med om många mästerskap och många matcher, rest mycket. Har du topp tre när det gäller konstiga, roliga händelser? Sydafrika till exempel. Ja...
Oj, topp tre, det... Jag... Alltså... Generellt sett när man är ute på de här turneringarna är det ju väldigt mycket jobb. Man är ju i trafik och arbetar mest hela tiden. Liksom.
Ja, det är ingen semesterresa som folk tror.
Det är absolut ingen semesterresa. Sydafrika var ju väldigt kallt.
Ja.
Och det överraskade mig storligen. De sa att det kunde gå ner på 10 grader, men det var ju minusgrader på nätterna och där finns det ju ingen isolering. Och vi bodde i ett gästhus, ett guesthouse som vi hyrde hela i universitetsområdet i Johannesburg. Det fanns en pool där som var is på för övrigt. Och så drog de på vattnet på nätterna för att inte ledningarna skulle frysa. Så de hade någon sån där vattenspridare som var på, men det var så himla kallt så att vattnet frös ändå, vilket innebar att när vi kom ut på morgonen så hade den där vattenspridaren stått ut över något träd som var som en isskulptur. Alltså det var så vansinnigt.
I Afrika?
I Sydafrika. Och alltså grejen är så här, det var så kallt, då hade vi en sån här gasolbrännare på rummet. Och den var alltid påslagen, för de gick runt på rummen och slog på den där vid 5:30 tiden. Så när vi kom tillbaka närmare midnatt, då var det ju himla gott på det där rummet. Men gasol är ändå gasol, så du slog av den när du gick och la dig. Och du vet, det kylde ut... så pass att när klockan var 4:30 på morgonen vaknar du alltid. Och då spelar det ingen roll att du låg i full träningsoverall med mössa på och sov med vantar, 5 filtar. Det spelade ingen roll därför att nostippen, du kommer inte undan. Och örsnibbarna, vet du, du kommer inte undan där heller. Utan du vaknar alltså med totalt genomfrys... Alltså du kan nästan inte röra den och öronen är helt genomfrysta, va? Och då funderar du på så här, ska jag nu gå upp till, för det är ju 2,5 meter till den här gasolbrännaren och försöka starta den. Och grejen var att den hade ju en inställning, den smällde ju när man skulle starta den där. Man tryckte på en startknapp och så boom, så här, och det hörde ju hela kåken, det fanns ju ingen isolering överhuvudtaget mellan hur. Och då tänkte jag så här, okej, jag gör 3 startförsök med den där. Och det hände att den tände på tredje. Så då, och då var det ju så att då man kände hur värmen kom och man kunde somna om, va? Men det var ju inte alltid den gjorde det. Och första tiden upp i badrummet där, när du slog på värmen, du vet, det blev ju sån dis och dimma där i det där rummet, så det var inte klokt. Men Sydafrika var... Ja, det var en överraskning. Ja. Det var kallt som fan.
Sen har du kommenterat den tekniska historia där, egen låda, vet du vad jag menar? Du hade en egen låda och så... Niklas Jonsson, den eminent redigerande ljudtekniken...
Måste vi hälsa till också?
Ja, jo, han kommer att höra det här nu. Han sa någonting om att jag skulle fråga dig om någon låda och att ni satt på en hotellrum.
Niklas har ju en underbar kombination av den absolut högsta professionaliteten och ett enormt engagemang. Mm. Sällan du hittar den typen av människor. Nej, men det kan vara Yokohama 02. Alltså, vi hade ju gjort en hel VM-turnering i fotboll. Och vårt kontor låg i Seoul, Sydkorea. Detta är 2002, Sydkorea och Japan samarrangerade. Men alla Sveriges matcher gick i Japan, så vi får som dårar däremellan. Turneringen är över, vi har bara finalen kvar. Vi kommer till Yokohama, det gör vi redan på fredag. Finalen går på söndagen och på lördagen är det bronsmatch. Då var det sagt så här att Dag Malmqvist skulle kommentera bronsmatchen hemifrån, för han hade åkt hem, så han skulle göra den på tv-bild hemifrån. Och jag tänkte se den på rummet då, men jag tänkte att det går inte, därför att det var ett japanskt rum som var Yokohama och de är små, och för att kompensera det mycket det lilla rummet så hade de en tv monitor som var alltså som en monitor, som en liten, jag vet inte vad jag ska jämföra den som, alltså den var väl som två iPhones på varann kanske i storlek liksom, så här, om du lägger någonting sånt där. Den var mycket liten bild på i alla fall. Och jag tänkte, här kan man nästan inte se matchen. Då ringer de från Stockholm och säger att Dag Malmqvist är sjuk. Han landade och mådde jättedåligt. Och jag tror faktiskt att han var inte på sjukhus en sväng. Strunt samma. Han återhämtade sig. Och vi vill att du kommenterar matchen. Och jag sa, det går inte. Därför att jag har inga kommenteringsmöjligheter. Jag sitter i på bla bla. Och dessutom var telefonen så sladden räckte inte. Så att jag hade inte avstånd till tvn. Dock inte så långt, för ett rätt litet rum, men jag ville sitta närmare. Ja, det spelar ingen roll, du får kommentera den liksom. Och funkar inte så slänger vi på musik, va? Så du kör 5 minuter så kör vi en låt. Aldrig i livet, sa jag. En bronsmatch i ett världsmästerskap i fotboll ska inte kommenteras med musik i, det blir inte tal om. Utan då får jag köra hela matchen. Åker jag till Ralfs rum och tänker, Ralf får ju rädda mig, vi får ju sitta och berätta lite historien från VM och sånt där skit. Men det var ju på eftermiddagstid lokalt det här, eller vi skulle precis ut och käka efter den här matchen, vet jag. Så att Ralf ville inte jobba då helt enkelt. Så han sa nej, för fan, aldrig i livet, jag skiter. Och det var Sydkorea, värdnationen mot Turkiet. Mm. Och jag hade gjort dem väldigt mycket på vägen fram, ska jag säga, så hade. Och du vet hur det är. Du har 100 koll i slutet på en turnering på alla gubbarna. Så jag kände mig ganska, och båda ville vinna matchen också, så att de ställde inte över massa, utan de körde. Så jag körde matchen därifrån sett. 2 gånger 45 minuter. Och det var då jag, alltså man ska vara ärlig med förutsättningarna. Man ska inte gnälla om förutsättningar, men du ska vara ärlig. Så jag sa till de som lyssnade att det här är förutsättningarna. Dag Malmqvist-matchen har blivit sjuk. Jag får trycka in, jag sitter på hotellrum, hotell si och så, rumsnummer det och det. Och det här, den här tv-skärmen är då 10 gånger 10 centimeter eller vad det var för någonting. Och det är mina så att om det blir fel här så får ni liksom stå ut med att det är på det sättet. Och det blev 5 mål i matchen. Det blev ju jätteunderhållande fotboll. Och jag fick mycket uppskattande återkoppling på den där matchen. Folk tyckte att det var suveränt. Och det, då blev det lite så här att, men vad busse du är som ställer upp och gör vad du kan för att vi ändå ska få ta del av matchen. Liksom. Lite så där blev det.
Men det är farligt att göra för bra off-tube, för då får vi inte åka. Det går bra. Det är bra. Säg inte, låt inte några chefer få höra det där.
Jag kommer inte säga någonting om det.
Vi jobbar ju ihop i ungefär 10 år på Kanal Plus. Mycket trevligt för övrigt. Men sen när jag lämnade så något år efter, så tog JLT, som du var inne på, öververk. Alltså det redaktionella från OTV. Hur gick det till?
Ja, det är ju i sig en ganska anmärkningsvärd historia, för att det är ju en affärsverksamhetsdel i det som ju ligger väldigt långt ifrån kommenteringsfunktioner. Programledarfunktion i någon mening. Men alltså vi hade ju, Kanal Plus valde ju att säga upp hela sin redaktion av medarbetare, redaktörer som det heter. Alltså det går ju till så i tv-sammanhang att det är en redaktör som gör programmet.
Sålde ut precis, och det var till OTV, ja.
Ja, man sålde det till, eller man gick ut på marknaden och frågade, kan någon ta det här? Och då vann ju OTV, vilket ju är ett produktionsbolag. Mm. Och det var en överraskning på marknaden. Då vann uppgörelsen för 2 eller 3 år, va? 3 år tror jag. Och som extern produktionsbolag så fick vi ofta frågan inför, och så jobbar ju nästan alla produktionsbolag, att man samlar då talents, som det heter. Det är ju tv-termen för de som syns i rutan. Mm. Alla som syns i rutan är en talent. Ja. Så man är alltid talang.
Ja,
talang. Längre du håller på.
Ja, kommer jag tänkte att börja fast snacka.
Ja,
visst, det, nu jag jobbar i 15 år, kan jag inte vara talang. Nej, jag vara talang.
Fråga vad Arne säger. Ja. men som han är talent. Men då samlar de dem till samtal och så säger man så här. Nu har vi en ny säsong framför oss här med Premier League-fotboll här. Vad ska vi göra av den? Och så är idéer och synpunkter fram och tillbaka som man sitter på och har på ett sånt där möte. Och då samlar produktionsbolaget in det här och så omvandlar de det till en programidé och så går de med den och säljer in det hos tv-bolaget. Då. Mm. Och då innebär det ju egentligen att det konstruktiva tänket som du eller jag eller någon annan har kommer ju någon annan egentligen till dels utav, för att det är ju idé. Vem äger idén då? Och det var där någonstans vi började diskutera vad vi skulle göra åt det, vad man kunde hantera det med och hur det skulle vara. Så där började det egentligen. Och då hade vi ett par möten med Mats Örbrink som var dåvarande programchefen på Kanal Plus, som det hette vid tidpunkten. Och att vi hade den här tanken, den här idén hur det skulle kunna funka. Och det var ju stapplande steg i början. Och det var ju tv och då är ju allting i sista stunden. Så att vi fick ju skriva den där avtalen på stopptid verkligen. Men det var så det började. Så att det var egentligen ett sätt att få göra tv på det sättet som vi vill göra det på, vi tre. Och det är väl lite spännande att vi tre fortfarande är sams.
Mm. Ja, hur fungerar samarbetet? Jag känner ju alla tre, ni är olika som personligheter, ja, men vem håller i vad och vem är, ja, för ni är som sagt var, ni är olika.
Du blir ju inte överraskad om jag är sekreterare i styrelsen i alla fall. Nej, jag håller i pennan där, sitter och skriver, eller penna är det ju inte. Nej, men det kan vara stormigt. Det kan vara stormigt. Mm. Framförallt jag och Tommy, vi känner ju varandra otroligt väl. Mm. Vi är väl bästa kompisar kan man säga. Och verkligen som bröder. Och kan bråka rejält. Så att vi har haft några riktiga duster.
Vad säger du? Jag tar inte hand om dina hundar.
Nej, men jag är rädd för att jag inte får dem.
Nej, det är så det. Han hotar istället. Ja,
okej. Så att det kan vara storm. Men jag tror att det är... Då kommer det till det här kreativa klimatet igen. Jag tror att det är ganska viktigt att det får smälla till ibland och att det olika åsikter och synpunkter får mötas och verkligen får frihet att göra det. Så länge man landar i det i någonting som inte innebär att man inte pratar med varandra på en vecka eller vad det nu kan vara, utan att man liksom landar i och ser att man går vidare med någonting. Så att det har fungerat överraskande bra, ska jag säga. Jag sa det nämligen när vi startade att vi ska ta det här tillfället nära oss där för att... För se hur länge vi håller ihop, hur länge vi är sams.
Kontrakt i 2017 är C-more,
2016. Ja, som du frågar om JLT. JLT har ett kontrakt med C-more går ut sommaren 2016. Ja. Mm. Mitt kontrakt med C-more, alltså som jag har som kommentator och programledare, det går ut sommaren 2017. Mm. Så det är ett år senare.
Det står att läsa här att Lasse Granqvist är en svensk sportjournalist och affärsman.
Ja. Hur känner du när du är en affärsman?
Ja,
alltså?
Ja. Vad vill du veta?
Ja.
Börsen upp och börsen ner. Ja. Kolla på program Hockeytorsdagen där. Då har Niklas Wik gjort sin börsvecka. Han säger upp eller ner, han köper och säljer spelare. Lite kul. Ja, det, jag tror att i perspektivet av att JLT, att jag är med i ett... produktionsbolag som omsätter 30 miljoner kronor, så är det klart att då bör man ju, om man är med som en av huvudägarna i ett sånt bolag, så är det nog rätt att kalla det för affärsman, kan jag tänka mig. Men jag vet inte, jag ser väldigt lite affärsmannamässighet i mig själv, ska jag väl ärligt säga.
Vem av er tre är mest liksom slipad när det gäller affärer?
Det är den fjärde. Det är Mikael Viotti som är vår styrelseordförande. Okay. Ja. Han har byggt upp bolag och sålt bolag och han har gjort väldigt starka affärer. Och jag är en barndomskompis till Tommy Åström, men jag är väldigt glad att han är med, för han är dessutom har han egenskapen av att inte ha så mycket känslor och aspekter i saker. Och han skiter i hur man gör tv, han vill bara veta vad affärsmässigheten sitter i det. Och utan honom hade vi inte haft bolaget överhuvudtaget. Så där har du affärsmannen utan tvekan. Sen vet jag inte utav oss andra, det bidrar väl med... Alltså jag tycker det är viktigt att man ska hela tiden våga pröva någonting nytt. Jag tycker det är viktigt på en redaktion att, särskilt nu när vi har digitala plattformar och en helt annan distributionsform för tv än vad det har varit förut, man måste våga tänka nytt. Och det är de personerna som tänker utanför det konventionella tv-sättet som jag tycker måste släppas fram. Och det klimatet måste finnas på en redaktion. Så man kan ta hand om de idéerna som inte bara är som det gjordes förra året eller året dessförinnan eller 10 år tidigare eller ännu mer.
Ja, det där kan ju vara ett dilemma också. Det går ju liksom bara uppfinna hjulet en gång och så kan det ju bli lite...
Men det händer ändå. Alltså folk väljer att titta på tv på annat sätt nu och frågan är vad kan man lägga till för tjänster i det tittandet? Alltså hur ska jag ta mig an? Jag menar... Om det spelas en Champions League-final mellan Real Madrid och Atlético, då vill jag ha målet direkt när det händer, men jag kanske inte kan se matchen. Då vill jag ändå ha det med mobiltelefon. Du kan koppla in det till Allsvenskan. Så det är så självklart, men du måste ha plattformarna som gör att det fungerar. Och hur mycket mer vill du ha om ditt lag? Om du är djurgårdare, hur mycket mer vill du ha om Djurgården hockey då? Mm. Hur nära laget vill du vara? Vad är du beredd att betala en abonnemangsavgift för att få hela tiden vara tillsammans med gubbarna på träning och match och på bussresor och omklädningsrum och allt vad det är?
Tror vi kommer dit att det blir... klubbarna som i mångt och mycket kommer att sända, det finns ju redan, men att det blir ännu mer av klubb-tv.
Som i Nordamerika till exempel, som ju har sina egna referenter som åker med lagen.
Ja, och även i England.
Premier League. Det är så där också, ja. Alltså, med största sannolikhet borde vi få det här. Och skälet till att jag tror det är att alltså det har ju en fråga om intäktsströmmarna. Hur finansierar man det här och vad är man beredd att betala för? Men alltså jag ser ju framför mig en förändring. Jag tycker Netflix är jättebra, jag har det, för jag kan kolla på serier där. Min favoritserie är Hercule Poirot, va? Ja, jag ligger alltid på soffan och kollar på Poirot och somnar varje gång. Så jag ser samma avsnitt 10 gånger, jag knoppar alltid. Jag kombinerar mina abonnemang med jag har filmer därifrån till exempel, och sen kanske jag vill se några av de här allsvenska lagen men inte alla, och man vill kombinera ihop det lite grann runt sin. Och sen tror jag att man som supporter till ett visst lag vill komma mycket närmare. Du vill vara så nära som möjligt. Och du vill känna dig privilegierad på information för de andra. Jag menar, om det händer någonting, en spelare blir skadad eller vad det nu är för någonting, varför vänta på att det ska komma på text-tv? Eller att du ska, alltså du vill ha den informationen från spelaren själv. Som kommer i din app, liksom, i din Djurgårds-app kommer informationen att Emil Bergström är skadad. Eller det och det. Nu prövar vi det här nya nästa match liksom, vad det är. Och då tror jag så här, att ta ett derby, ett fotbollsderby med AIK och Djurgården, som jag tror är bland det mest tuffa du kan gå in och kommentera i Sportsverige idag, därför att det är så väldigt, väldigt mycket känslor. Då kan jag tänka mig att en Djurgårdssupporter gärna skulle ta emot den matchen om den kommenteras av 2 djurgårdare. Och då menar inte jag att det behöver vara djurgårdare som sitter och liksom är så superpartiska så de inte kan se att det är en korrekt frispark dömd åt andra hållet, eller att det liksom, alltså det är inte det jag säger, men en djurgårdare som kanske säger där släppte vi in, AIK får jag 2-1 i 90 och nu mår man inget bra, alltså att en djurgårdare kan säga så, tvärtom för en AIK-are. Jag tror att det visst skulle kunna vara så. Utan tvekan. Men vi är inte där idag och vi är inte där imorgon, men alltså jag är helt inne på att visst kan det bli så.
Finns en del att göra alltså fortfarande.
Ja, herregud.
Hur många är ni på Gilt? Förresten, anställda?
Är 16 eller 17. Ja. Alltså, anställda är kanske, jag ska säga att det är 6 eller 7. Och sen är det ju kontrakt, och det är några på deltid och det är några på heltid, och alltså det är olika, och det är ettårskontrakt, det är beroende på vilken liga det är och bla bla bla. Så att det är ju väldigt, och det finns ju hela tiden omsättning, vilket jag också tror är bra. Alltså det är en god balanserad personalomsättning bidrar ju till att du får in ny kraft, nya människor, nytt tänkande, och på det sättet en friskhet i en organisation. Det tror jag bara är bra.
Kristoffer Colliander, han får förresten.
Stoffe är kvar.
Ja, han har fått släpa på mig i många Stanley Cup-finaler.
Ja, han körde Helsingborg AIK senast här i måndags.
Den Djurgården.
Han är kvar. Han har klippt sig bara.
Ja, det var på tiden. Det trodde jag aldrig skulle hända, men det hände till sist det också. Annars då, framtiden, Lasse. Om du inte hade blivit etermedia och sport, vad hade du blivit då? Tror du?
Jag var ju polis i närområdet. Jag cykelpolis alltså, när jag var 8-9 år. Så jag cyklade ju fatt de som cyklar för fort, va? Skriva ett böter.
Hur gick det till?
Nej, jag stod ju en grön krasch.
Ska du skriva egna böter då?
Ja, jag stod i en grön krasch.
Hur gammal var du då?
Agentväska hade man, en liten plastväska med olika man kunde skjuta så här. Nej, kan jag ha varit den där 9-10 kanske.
Vad sa folk? Cykla i kapp som jag kommer 9-åring och delar ut böter.
Ja, jag stod och gömde mig i buskarna, vet du.
Vad var reaktionen?
Man vet väl hur polisen jobbar. Nej, jag var väl, du är där igen, jag var ökänd på den här punkten kanske. Nej, jag vet faktiskt inte vad jag hade blivit. Jag kan tänka mig att jag hade, men jag tror inte att, alltså jag är en blandning av ordningssinne men samtidigt av kreativt engagemang, tror jag. Så att jag vet inte riktigt var jag hade hamnat någonstans faktiskt. Jag kan inte svara på det.
47 bass blir det nu under hösten. Aha. När vi sitter och samtalar här. Vad tänker du om framtiden? Du vill säga mitt i arbetslivet nu.
Ja. Jag tror att det är väldigt viktigt i en bransch som du och jag är i att engagemanget måste vara brinnande. Det måste vara äkta, det måste vara ärligt, därför att trovärdigheten avslöjar, alltså du blir avslöjad annars om du sitter och inte är uppriktig med det du sitter och kommenterar. Jag har ju ett kontrakt som går ut sommaren 2017, jag fyller 50 senare den hösten, och jag har lovat mig själv att det halvåret som börjar 1 juli 2017 och som slutar nyårsafton då mot 2018, då kommer jag vara ledig. Så det sliter jag för att kunna vara. Och då ska jag få ta mig en rejäl funderare på vad är nästa steg och vad är vettigt och vad är smart. Och alltså jag jobbar med både hockey och fotboll idag till exempel, och då går ju säsongerna ihop som alla vet. Och det finns liksom hela tiden någonting att göra. Och då ska jag fundera på och lyssna med alla tänkbara aspekter på marknaden och höra om man är intressant. Så får jag se vad som händer efter det. Det är min plan just nu i alla fall. Mm. Och det är möjligt att någonstans är det dags att lämna journalistiken, någonstans är det dags att inte vara den som åker runt på alla de här matcherna och har alla dessa resdagar och så vidare och så vidare, och kanske bli ännu mer produktionsbolagsmänniska. Det kan vara att det kommer en sån tid. Jag tror inte jag kommer att vara den som sitter och på de stora eller på elitarenorna och kommenterar särskilt många år efter 50, inte. Det tror jag inte.
Du har ingen fru och inga barn. Är det ett medvetet val? Har du valt bort familj medvetet?
Nej. Men däremot så har jag väl fått höra någon gång att jag är gift med mitt arbete, och det är dessvärre sant. Och det kan vara en påfrestande situation.
På vilket sätt då?
Nej, men det är påfrestande att offra så mycket för ett kall som det här jobbet ändå är. Men jag tror att det är ganska många i branschen som har hamnat snett. Om det nu är att hamna snett, att man skiljs eller att man att det blir problem i familjeliv och andra saker och så där. Men jag, och det tror jag kan förklaras av att det är en, det är knepigt när du är i en bransch som många har åsikter och synpunkter kring, och du förväntas vara på topp hela tiden varje dag. Det var lättare när jag var på en redaktion, för då kunde man komma upp och säga en måndag att nej, idag är jag ont i huvudet, jag orkar inte, jag sitter liksom, jag går och fika lite och förbereder ett reportage och sånt där, så var det okej, för någon annan tog ditt jobb. Så är det ju inte riktigt när du är frilans, då förväntas du ju att stå och steppa dygnet runt nästan. Men det har jag tror också att ju äldre jag blir i det här fallet, desto mer kan man reflektera över detta faktiskt. Samtidigt är det ju ingenting att sitta och gråta över. Jag menar, det är beslut jag fattar. Det är ingen som har tvingat mig att fatta de här besluten som jag har gjort på den här punkten. Och det är ingen som har tvingat mig att gifta mig med mitt arbete heller. Nej. Och pressar du mig så ska jag säga att jag är så omåttligt glad över de här 27 åren. Nästan för varenda timme utav dem. Även när det blåser och har varit tufft och man får skit och så vidare. Så ångrar hittills i alla fall ingenting.
Det är inte för sent ännu, Lasse, med familj. Har vi ju sett kollegor som är äldre vad vi är nu som har börjat om. Så att,
jag skiljer mig i sommaren 2017, för då går mitt kontrakt ut.
Det var någon äldre i branschen som någon gång sa till mig att du är ingen riktig kommentator förrän du har två skilsmässor bakom dig.
Nej. Ja, men det är ju så. Det är branschen. Det är bara att leva med det.
Ja. Men fram till 2017 i alla fall, så får vi höra Lasse Granqvist, din värme och glädje. Och det tror jag glädjer väldigt många.
Jag hoppas det. Och så länge det är så är det klart, då är det lättare att hålla på. Det är ju värre när det är allt fler som tycker att det vore dags för dig nu att lägga av kanske. Då känner man att får man ta det under ett noggrannare övervägande i alla fall. Men jag ämnar ju fullfölja kontraktet i alla fall, så kan jag säga. Så att...
Det är något vi har glömt, Lasse, som vi borde ta upp här när vi ändå har chansen. När vi inte har någon redaktör som ropar på oss. Vi får säga vad vi vill. Då har vi chansen här. Något som
känner... Nu måste du runda av någon. Nej, jag sitter nästan och väntar på solnedgången här. Ja. Men jag måste åka iväg till hockeyprogrammet. Så inte, men det är ju en vidunderlig del av Solna, det här. Det måste jag säga. Ja. Det var, för den som lyssnar ska jag säga, när jag kom in här i hallen, så jag parkerade på baksidan, och när jag kom in i hallen där du skulle visa lägenheten, så att komma vid hörnet där borta och se utsikten här är ju ståtligt.
Men du bodde ju i Huvudsta innan du flyttade ut till Gustavsberg. Ja, du hade 130 kvadratmeter, två våningar.
Ja, 120,
120 var det. Ja.
Ja, visst, det är etagevåning, vet du, i Huvudsta. Samma kåk som Kurre Hamrin bodde i, faktiskt, Lundagatan.
Ja.
Men det var ju lite stort, kan man ju tycka, kanske. Gick in i ett rum där och tänkte att det var en sån här walk-in closet, det vill säga en garderob man går in i, så var det ett helt nytt rum. Det var ju ett elände. Så det ekar ju där, i kåken. Men... jag hade ju siktet inställt på att flytta till något mindre under alla förhållanden, så att nu blev det Gustavsberg istället då, så att det var väl kanske ett större steg än vad det var tänkt från början. Precis där.
Jag fick dricka lite också.
Där satt den.
Tack snälla Lasse för att du tog dig till komma.
Tack Niklas, tack, snälla. Tack, det var förhoppningsvis ett samtal som höll någorlunda spänst.
Jag hoppas det. Det får lyssnarna avgöra.
Ja,
tack.
Tack så mycket.
Lasse Granqvist var det. Om ni vill komma i kontakt med mig eller höra vem som blir nästa veckas gäst, så kan ni följa mig på Twitter, Niklas_Holmgren, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Med det säger vi tack och hej så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.